CSRD. Ännu en förkortning som väcker känslor hos företagare. Men lugn, våra rådgivare här på PWC har koll på det som din verksamhet berörs av. Från hållbarhetslösningar och nya regelverk till affärsutveckling och ansvarsfulla AI-strategier. Välkommen till PWC.
Upptäck hyllade Xpeng G9 och P7 hos Bilia. Våra produktspecialister hjälper dig att hitta rätt modell för just dig. Boka din provkörning på bilia.se/xpeng redan idag. Välkommen till Bilia, din specialist på Xpeng.
Nej. Dåliga vibrationer är att gå utan byxor till jobbet. Bra vibrationer är när du inser att mobilen är i bröstfickan. Alla abonnemang för 20 kronor i månaden i 4 månader. Vimla, mobiloperatören med bra vibrationer.
Regeringen har därför idag utsett Charlotte von Essen till ny säkerhetspolischef.
Mannen ska ha läckt företagshemligheter från lastbilstillverkaren Scania till en rysk underrättelseagent.
En elev och en elevassistent dödades och en elev och en lärare skadades svårt när en svartklädd man beväpnad bland annat med svärd gick till attack på en skola i stadsdelen Kronogården.
Ja, minst 3 människor har alltså dödats och flera skadats när en lastbil körde in i en folkmassa i centrala Stockholm.
Очевидно, что присоединение Финляндии и Швеции к НАТО, являющееся в первую очередь, как вы все прекрасно понимаете, военным блоком, имело бы серьезные военно-политические последствия, которые потребовали ответных шагов нашей страны.
Om Sverige skulle välja att skicka in en NATO-ansökan i det här läget, så skulle det ytterligare destabilisera den här delen av Europa.
Vi ska se till att det som inte får hända inte heller händer.
Ja, sist hörde vi Charlotte von Essen sammanfatta sitt uppdrag som säkerhetspolischef, en post hon haft sedan ett halvår tillbaka. Men ibland händer det saker ändå. Nyligen hamnade Säpo i blåsväder då en efterlyst person, anställd på ett städföretag som statsministern anlitat, påträffats vid hennes villa i Nacka. Hur var detta möjligt, frågade sig många. Och sedan dess har Ryssland startat angreppskrig mot Ukraina och dessutom hotat Sverige med vedergällning om vi ansöker om NATO-medlemskap. Charlotte von Essen är Säpos första kvinnliga chef och tog över jobbet i en tid där hoten mot Sverige är större än på decennier. Hur ser hon på en arbetsuppgift som för omgivningen kan framstå som övermäktig? Charlotte von Essen, välkommen till Kvartals fredagsintervju.
Tack så mycket.
Jag har ägnat en del av de senaste dagarna åt att lyssna på och läsa intervjuer med dig. Och en sak som slår mig då är hur sällan du faktiskt anser dig kunna svara på den fråga som ställs. Om jag ska vara ärlig, lite påfrestande för en journalist att lyssna på. Men jag gissar att det kanske är frustrerande för dig också. Är det det?
Det är klart att det kan vara det ibland. Men vi är en nationell säkerhetstjänst och det innebär att vi inte kan berätta om allt. Men vi försöker att vara öppna. Jag tror att det är viktigt att vara så öppna vi kan. För att det är också viktigt för förtroendet för oss som myndighet. Men sen återigen, vi är en nationell säkerhetstjänst. Vi kan inte berätta om allting, för det kan handla om att vi riskerar våra arbetsmetoder. Vi kan riskera människors säkerhet. Men också integritet i både när det gäller enskilda och företag.
Beror det oftast på att frågeställarna liksom saknar förståelse för vad som går att svara på om man är en nationell säkerhetsmyndighet? Eller kan det vara så att du också tar till lite väl stora säkerhetsmarginaler ibland?
Jag tror att det är så att man kanske inte alltid förstår varför vi behöver vara hemliga om uppgifter. Samtidigt så tror jag att det finns en stor förståelse ute i samhället att säkerhetstjänsten kan inte berätta om allting.
Mitt mål med den här intervjun är förstås att vi ska hamna i så få sådana situationer som möjligt. Samtidigt som publiken som lyssnar och faktiskt får veta någonting och lär sig lite grann om hur din verklighet och ditt uppdrag ser ut. Har du några råd till mig för hur vi ska få det att fungera?
Ja, men vi återigen, vi försöker ju att berätta om det som vi kan göra. Och en del i det är ju att vi årligen ger ut en årsbok. som vi ganska alldeles i förra veckan faktiskt presenterade årsboken för 2021, och som är både en årsbok men också en lägesbild. Och där har vi ju berättat en hel del.
Ja, det är delvis därför vi gör den här intervjun just nu när vi gör det, för att årsboken är färsk då. Ett av de sammanhang där du har förekommit som mest flitigt då i medierna är angående den här historien om städerskan hos statsministern. Och där hade du vad vi journalister brukar kalla en slinga. Alltså ett svar som du upprepade nästan oavsett vad frågan var. Vi kan lyssna på hur det har låtit.
Ansvaret för våra skyddspersoners säkerhet är ett grunduppdrag för Säkerhetspolisen. Och självklart är statsministerns säkerhet av högsta prioritet. Sen kan jag förstå att så som det har rapporterats om rörande den här aktuella händelsen, att det väcker frågor.
Och då blir frågan till dig, om ansvaret för era skyddspersoner är Säpos grunduppdrag, anser du att det på något sätt i någon del brast när det gällde just den här händelsen?
Ja, men vi har ju efter den här händelsen noga gått igenom den och analyserat händelseutvecklingen och tittat över våra egna rutiner. Vi har också tittat över våra rutiner med andra och gjort en del justeringar. Vi har också identifierat, gått igenom regelverket och sett om det finns någonting där som vi tycker att det finns behov av att förändra. Och där har vi identifierat en del som vi också har gått in med till regeringen och bett om att vi ska få en sån ändring.
Kan du säga vad det är?
Det handlar om att Säkerhetspolisen ska få möjlighet att besluta om registerkontroll utan att personer är placerade i säkerhetsklass.
Okej, för en städerska är liksom inte per definition placerad i säkerhetsklass.
Nej, och det här skulle ju göra till exempel om olika typer av personer som får tillträde till vissa av skyddspersonernas privatbostäder möjlighet att göra en sån kontroll. I det sammanhanget ska man ju också säga, så att man inte tror, så man får liksom hela bilden, att det finns ett väl utformat regelverk och liksom ett system när det gäller personer som får tillträde till statsministerns tjänstebostäder.
Och det systemet följdes det i det här fallet eller inte då? Alltså var det ett avsteg från hur det var tänkt att funka? Eller?
Det här rörde ju inte tjänstebostad.
Nej, och det var kanske det som var skälet att hon faktiskt hade avflyttat från den här. Alltså att hade hon fortfarande bott där, då hade det skett på ett lite annat sätt, eller?
Ja, när det är tjänstebostäderna finns det då ett särskilt regelverk, men det som betraktas som privatbostäder, det är utifrån det vi har begärt den här förändringen. Mm. Men sen är personskyddet en palett, brukar vi säga, av olika åtgärder som man kombinerar på olika sätt. Och nu, den här ändringen har vi ju inte på plats än, men det betyder ju inte att vi inte kan vidta andra saker då som kompensatoriska åtgärder.
I många sådana här fall så utgår liksom medierapporteringen från vad som skulle ha kunnat hänt och så. Men om det hade varit en person, vilket ju inte var, inget tyder på det i det här fallet, som hade velat liksom statsministern illa eller Sverige illa. Hade det upptäckts då, tror du? Med hjälp av andra metoder som ni ändå har?
Ja, men utan att gå in i detalj på varken skyddet eller vad vi gör, så finns det ju olika åtgärder som vi kan ta till, som olika kompensatoriska åtgärder. Vi ser att den här som vi har nu begärt förändring av, det skulle ju innebära att vi inte behöver då vidta andra, kanske mer resurskrävande åtgärder.
Alltså registerkontroll är mindre resurskrävande helt enkelt. Och den här individen hade träffats av en sån såklart då, eftersom hon saknade uppehållsrätt i Sverige.
Ja, exakt hur utifrån den här enskilda situationen. Mm. Jag vill liksom inte gå in på detaljerna där.
För att
det är inte för att jag inte vill berätta så, utan det handlar ju om skyddet för våra skyddspersoner. Mm. Och där, det är det som är högst upp för oss, att vi måste säkerställa att skyddet blir så tryggt och säkert som möjligt och att vi inte avslöjar något om det.
Du har vid flera tillfällen sagt att ni tittat på den här händelsen utifrån de faktiska omständigheterna. Och du har också sagt att du förstår att med anledning av hur det har rapporterats att det väcker frågor. Mm. Måste ändå fråga, är den bild som allmänheten har fått av det här felaktig egentligen då på något sätt?
Och jag kommer inte kunna gå in på exakt vad som har hänt eller hur vi har jobbat eller så, för att då är vi där igen att vi är inne på våra metoder och vi är inne på också på hur vi utformar skydd i olika enskilda fall, och det vill inte jag kommentera.
Alltså, så att även att liksom ge ett svar på huruvida rapporteringen har varit felaktig kan hamna lite grann i det, på det området på något sätt då alltså?
Ja.
Och författningsändringar har vi ju pratat om redan, och det är då den där med registerkontroll. För det har du ju också sagt att ni ska titta på och se om det är någonting. De frågor som jag ställde till dig nu, även om jag tycker att du svarade så gott det går på dem, är ändå en ganska bra illustration på hur svårt det kan vara för mig som journalist att intervjua en chef för Säkerhetspolisen. Och hur svårt det är för dig att ge svar på sådana frågor som en nyfiken och samhällsintresserad allmänhet kan ha. För omkring 20 år sedan så bytte Säpo inriktning. Från att ha varit extremt hemligt och dolt så blev spåret att man skulle vara mer öppna då, som du var inne på tidigare. Vad är syftet med det? Alltså, varför är det nödvändigt eller varför är det bra från Säkerhetspolisens perspektiv?
Men jag tror att det är bra att man kan få ha så stor insyn som det är möjligt i en säkerhetstjänstarbete också. Och där blir ju den möjlighet vi har att kommunicera i media en viktig del. Vi har ju också nu sedan 2015 så blev Säkerhetspolisen en egen myndighet. Och har också fått ett insynsråd till myndigheten. Och det är någonting som jag tycker är väldigt bra. Då har vi i vårt insynsråd består av riksdagsledamöter eller partiföreträdare ska jag säga från respektive parti. Och då har vi genom insynsrådet också möjlighet att ge en bild som vi inte normalt kan göra utåt på samma sätt.
Är alla riksdagspartier representerade i insynsrådet?
Ja.
Okej. Det här är fredagsintervjun från Kvartal. Så här skriver ni då i den årsbok som släpptes nyligen, jag citerar. På Säkerhetspolisen utför vi vårt arbete långsiktigt och målmedvetet. Allt för att det som inte får hända inte heller händer. I det omvärldsläge vi befinner oss i har uppdraget sällan varit viktigare. Varför har uppdraget sällan varit viktigare tycker du?
Vi ser ju att den händelseutveckling som vi nu som vi följer och som har efter Rysslands invasion av Ukraina, så ser vi att säkerhetsläget i Europa allvarligt har försämrats. Och vi ser också att det här läget kommer påverka Sveriges säkerhet under många år framåt genom att den etablerade säkerhetsordningen är så att säga förändrad. Säkerhetspolisens uppgift är ju att verka för att skydda Sveriges säkerhet och våra demokratiska värden. Och det är klart att i ett sånt läge så blir också uppdraget ännu viktigare.
Jag förberedde mig genom att bland annat lyssna på dig och Lena Hallin från militärunderrättelsetjänsten från Folk och Försvar. Det var ju ändå i januari. Min uppfattning, min bild, nu när jag vet vad som hände, var att ni hade ganska bra koll eller ni räknade definitivt med att det som nu har hänt skulle hända. Framförallt tyckte jag att Lena Hallin, nu när jag vet så att säga, lät som att hon var mer övertygad om att det skulle bli ett angrepp än inte. Var det så att ni var väl förberedda på det här ändå?
Det är ju precis som du hänvisar till Lena Hallin. Det är ju MUST, militära underrättelse- och säkerhetstjänsten. Det är deras uppdrag att göra bedömningen av hur hotet mot Sverige ser ut.
Så men ni samarbetar ju, tänker jag.
Vi samarbetar, men det är ändå henne du behöver ställa frågorna till. Så. Vi tittar ju som nationell säkerhetstjänst på hur det ser ut i Sverige och vad får olika beslut och inriktningar för konsekvenser för Sveriges säkerhet i landet. Så att säga.
I årsboken skriver ni om Ryssland att ett av de viktigaste målen för deras aktiviteter mot Sverige bland annat är att verka för att Sverige ska vara alliansfritt även fortsatt och hållas utanför NATO. Kan ni se att aktiviteten har intensifierats i den riktningen från ryskt håll sedan kriget startade?
Alltså vi gör ju löpande bedömningar och det har vi ju, det är ju intensivt arbete som pågår nu, inte minst efter det som inträffade i Ukraina. Det här är ett ganska svårbedömt läge för det händer väldigt mycket. Men i nuläget så ser vi inga konkreta indikationer som på att Sveriges säkerhet är försämrat.
Och inte heller att de ryska försöken att trycka på Sverige i den här riktningen har ökat heller då i alla fall, eller?
Jo, vi ser ju att risken för bland annat cyberangrepp ökar. Men jag vill också backa tillbaka lite grann och säga att vi under ett antal år har påtalat att hotet mot Sverige har blivit betydligt bredare och mer komplext än innan. Och det handlar om hotet från främmande makt, men det handlar också om extremistmiljöerna. Men om vi då stannar till vid just hotet från främmande makt, så har vi ju sett under ett antal år att vi lyfter ju fram Ryssland, Kina och Iran som det största hotet mot Sverige. Och där ser vi att man arbetar väldigt långsiktigt och målmedvetet, och vi tar åtgärder för att stärka sina positioner, så att säga. Och det gör man också utifrån de aktiviteter som riktas mot Sverige. Man riktar sig inte bara mot militär verksamhet och militära mål, utan också mot civil verksamhet. Och det här gör ju att det blir betydligt bredare än vad man har sett innan.
Har de inte gjort så förut då, på samma sätt alltså?
Alltså bakåt i tiden så har vi har sett en förändring när det gäller bredden på hotet numera. Och här handlar det om att rikta sig mot allt ifrån våra grundläggande fri- och rättigheter, mot politiskt beslutsfattande, men också mot våra ekonomiska värden. Det handlar om att rikta sig mot forskning och utveckling, men också då naturligtvis traditionella militära mål.
Du nämnde det politiska beslutsfattandet, och en typ av påverkan som ligger i öppen dag är ju de ryska hoten om så kallade vd-delningsåtgärder om Sverige skulle välja att gå med i NATO. Hur stor är risken att den typen av påverkanshot fungerar, att faktiskt påverka beslutsfattandet?
Det är någonting som man behöver vara väldigt medveten om, för det här är ju en strategi och ett verktyg som man använder sig av, påverkan både mot beslutsfattare men också mot befolkningen i stort.
Hur ser den ut mot befolkningen i stort?
Ja, det kan ju vara att man har vi en polariserad debatt redan från början, så kan man hjälpa till att understryka och en del som gynnar främmande makts intentioner, så att säga.
Är det då människor som fungerar som nyttiga idioter i Sverige, som man brukar kalla det? Det vill säga att de går främmande makt i handa utan att själva förstå att de är ett redskap för främmande makt, eller är de lierade med främmande makt?
Nej, men jag tror att många är inte medvetna om att det faktiskt finns främmande makt i bakgrunden. Det handlar ju mycket om man använder sig av sociala medier.
Trollfabriker som det har
kan
talat
det vara,
om.
Precis.
Jag förstår. Vi ska lyssna på hur statsministern uttryckte det när hon motiverade varför det är en dålig idé för Sverige att ansöka om medlemskap i NATO just nu. Innan vi hör Magdalena Andersson så hör vi också Maria Zakharova, talesperson vid det ryska utrikesministeriet.
Det är uppenbart att tillägget av Finland och Sverige i NATO, som primärt är en militär organisation, skulle innebära allvarliga militära och politiska konsekvenser som skulle kräva att vårt land svarar med liknande medel.
Om Sverige skulle välja att skicka in en NATO-ansökan i det här läget, så skulle det ytterligare destabilisera den här delen av Europa. Alltså öka spänningarna i Europa, och Sverige skulle bidra till att destabilisera läget ytterligare.
Är det här ett exempel på påverkansförsök mot Sverige, eller är det snarare ett konstaterande av fakta som Magdalena Andersson gör, att ja, om vi går med i NATO så kommer det hända någonting, och det måste vi väga in i vår analys? Det har ju varit lite olika bilder där om hur man ska se på det där.
Vissa frågor finns ju ett större intresse för från rysk sida, och NATO-frågan är ju en sådan fråga. Så att vi har ju också här under flera års tid påtalat att man kan utgå ifrån att försöka att påverka en sån debatt kan komma att ske från rysk sida. Och det ska man ju vara medveten om. Det är väl det är någonting som vi får hela tiden hålla i åtanke och just vara medvetna om.
Det här är väldigt lätt, det här vi har just spelat upp, det är ju, sker ju så att säga inte i det fördolda. Mm. Men som du själv var inne på så spelar de ju över hela instrumentet. Vad skulle ditt råd vara till människor som verkar i olika sektorer? Vad ska man vara uppmärksam på? För den här debatten kommer de försöka påverka på alla möjliga sätt. Hur ska vi tänka?
Nej, men det är så att ha en medvetenhet runt det, men också vara källkritisk blir ju väldigt viktigt i ett sånt här läge. Att inte regelmässigt dela saker utan att faktiskt försöka titta lite mer bakom. Vad ser man? Vad finns det? Vad kommer det här ifrån? Och bilda sen en tydlig uppfattning för att inte på så sätt inte medverka till de inriktningar som nu man från rysk sida vill.
För det gör man till exempel om man delar på till exempel Facebook saker som man faktiskt inte riktigt vet varifrån de kommer eller hur sanna de är. Och så.
Mm.
Var tredje rysk diplomat i Sverige är enligt Säpo underrättelseofficerare som verkar under diplomatisk täckmantel. Varför får de vara här?
Det är ju ett politiskt beslut.
Men har ni framfört till politikerna att ni gärna skulle vilja se en ändring eller någonting sånt?
Säkerhetspolisens, i vårt uppdrag så ligger naturligtvis ha koll på de hot som finns i Sverige och också berätta om vad de utgör för hot. Sen är det en politisk fråga att ta ställning till vilka som ska befinna sig i Sverige här på diplomatisk nivå.
Den här veckan blev det känt att Nederländerna, Belgien och Irland utvisar lite drygt 40 ryska diplomater. Och då undrar man ändå vad som ligger i andra vågskålen. Det kanske ni kan se, du kan se från ditt perspektiv. Att det låter ju enkelt att bara utvisa dem, men det måste finnas en nackdel med det, annars hade vi gjort det för länge sedan.
Mm. Men den liksom balansen och avvägningen, det är ju någonting som regeringen gör i när man bestämmer detta. Så att det är frågor som får ställas dit.
Men jag tänker, du vet väl vad nackdelen är? Alltså du har väl fått någon form av bild av det, gissar jag?
Ja, men det återigen, jag vill hänvisa till politiska nivå där.
Och då får jag bara fråga, varför kan det här vara känsligt för dig i din position att ge dig in och svara på?
Ja, men vårt säkerhetspolisens perspektiv handlar ju om att bedöma hur ser vi på hotet här och ha kontroll på vilka hotaktörer som finns i Sverige. Sen när det gäller just frågan om utvisning av diplomater, det är inte en fråga för oss utan den avvägningen görs hos regeringen.
Om jag frågar så här, har ni framfört att ni skulle önska detta åtminstone?
Vi har ju självklart i alltid, men också särskilt i samband med när den händelseutveckling som vi nu har sett, en löpande dialog med regeringen och regeringskansliet.
Uppenbarligen är ryska diplomater i alla fall rätt aktiva med att värva agenter i Sverige. För en utomstående kan det vara svårt att förstå hur någon kan liksom luras in i en sån här situation såvida man inte vill hjälpa Ryssland av politiska skäl. Kan du säga någonting om vad till exempel Ryssland använder för metoder för att värva agenter som kanske inte riktigt vet vad det är de blir inlurade i?
Mm. Det kan ju verkligen framstå som så att hur kan någon bli värvad? Men det här är ett väldigt långsiktigt arbete man ägnar sig åt. Börja med att målsöka vilken person kan ha en information som är viktig eller som kan ha möjlighet att påverka ett beslut som man bedömer är viktigt. Och när den har identifierats, då närmar man sig väldigt försiktigt. Och det här kan vara frågan om flera år, många års tid, som man sakta närmar sig och börjar skapa en relation. Till slut blir det någon slags vänskapsrelation. Man kanske ber om att få någon handling som är öppen. Inga konstigheter alls.
Hej, Synoptik här. Visste du att solens UV-strålar kan vara skadliga och åldra dina ögon i förtid? Kom in till oss så hjälper vi dig att hitta rätt solglasögon som skyddar dina ögon. Välkommen till Synoptik.
CSRD. Ännu en förkortning som väcker känslor hos företagare. Men lugn, våra rådgivare här på PwC har koll på det som din verksamhet berörs av. Från hållbarhetslösningar och nya regelverk till affärsutveckling och ansvarsfulla AI-strategier.
Välkommen till PVC.
Psst, känner du igen en riktigt smart deal när du hör den? 4 säckar plantjord för 100 kronor. Byggmax, var smart, handla billigt.
Och så blir det, så snärjer man in sig vart efter och den här relationen utvecklas och man kanske man blir ombedd att lämna något ytterligare som är lite känsligt men ändå uppfattas som okej. Okay.
Och de är skickliga på det här? Och
de är väldigt skickliga och så småningom så också så får, ofta är det ju ekonomisk ersättning. Men då är man så pass insnärjd så att man sitter fast.
Jag har en god vän som har jobbat i öst och han berättade för mig att han åker skidor då. Och i det här östlandet, ointressant vilket, så hittade han ett skidspår. Och det var i det här landet inte så vanligt att folk åkte skidor på det sätt som vi gör här. På ställena här där man åker så är det ju fullt på parkeringen, men det var det inte där. Utan det var han och ett fåtal till. Mm. Och efter ett tag började han lägga märke till den här mannen som ofta var där vid samma tid som honom och åkte skidor. Är det sådana saker, alltså är det den typen av närmanden? Alltså man kanske inte ens säger något de första 5 gångerna.
Så kan det mycket väl vara.
Ja, intressant. Han upptäckte ju detta i alla fall. Förra året dömdes en civilingenjör till 3 års fängelse för spioneri för Rysslands räkning. Och det handlade om företagshemligheter från Scania där han hade arbetat som konsult. I det fallet verkar det ha varit pengar som motiverat. Var det så att han lurades in i detta? Eller var det någon som ville gå Ryssland till handa så att säga?
Ja, jag tror att det ofta är... Pengar kan ju väldigt ofta vara ett skäl till att man hamnar där man gör. Och det kan också handla om att man är missnöjd med olika saker. Och då blir man mer mottaglig mot de här närmande försöken. Det kan också handla om att man är ensam och behöver och välkomnar en vän. Så att det finns många olika bakgrunder till att man hamnar i situationen där man blir värvad. Sen är det såklart, det finns ju även personer som faktiskt också vill gå då ett annat land till mötes av olika skäl.
Mm. Civilingenjören dömdes som sagt. Vad hände med den ryske diplomaten då? Jag gissar att han utvisades åtminstone.
Det kan inte jag svara på.
Du vet inte eller du vill inte?
Jag kan inte svara på det.
Okay. Mm. Jag trodde det vore självklart, men det är inte självklart alltså i en sån situation att man gör det.
Det är ju inte då återigen, det är inte säkerhetspolisens uppgift att vidta åtgärder då, utan det ligger hos regeringen.
Mm. Du har vid upprepade tillfällen också nu talat om att alla möjliga aktörer i Sverige behöver inse att det är ett annat läge. Det görs allt fler och grövre försök från främmande makt att komma åt Sverige och att det sker hela tiden och att det är dags att öka sitt fokus. Tycker du fram till kriget att det kändes som att myndigheter, företag och privatpersoner förstod allvaret eller talade du lite för döva öron tidigare?
Jag tror kanske inte man helt har förstått allvaret. Vi ser ju att det finns, när det gäller säkerhetskänslig verksamhet, den som bedrivs i Sverige. Och då handlar det om civil verksamhet i stor utsträckning, där man har i alla fall delar som är säkerhetskänslig. Där ser vi att det finns stora brister. Och det har gjort det under ett antal år. I Sverige har vi ju varit väldigt duktiga på att digitalisera. Vi har varit snabba på det och utvecklat. Men säkerheten har ju inte hängt med i den utvecklingen. Och det här gör att vi nu ser att det finns stora brister. Jag ser och vet att det finns en större förståelse nu än vad det har gjort för några år sedan. Men det är mycket som man ska ta igen. Och därför så kvarstår ju bristerna i stor utsträckning.
Och det gör oss exponerade i onödan då för olika försök till påverkan och skada?
Det gör det, och inte minst är vi ju sårbara för bland annat cyberangrepp. För det här handlar om ett säkerhetsskydd att rör ju både information, personal och lokaler. Men inte minst då när det gäller information och våra informationssystem. Det är ju där det finns stora brister. Och det är också som används av främmande makt för att ta sig in i våra system. Försöka manipulera eller i värsta fall också förstöra. Och vi ser nu, vi gör ju bedömningen att i samband med den här händelseutvecklingen så finns det en ökad risk för cyberangrepp. Så här blir det ju extra viktigt nu att verkligen se till att man har koll på sina system, övervaka dem. Jag tror att risken är stor att man blir utsatt för något, men upptäcker man det i tid och då vidtar åtgärder så har man ju vunnit väldigt mycket.
Kan en vanlig anställd så att säga upptäcka de här sakerna om du skulle då uppmana honom eller henne att vara lite mer vaksam, eller är det framförallt säkerhetsavdelningar och liknande?
Ja, men det är ju dels IT-personal och så som har övervakningssystemen, men som enskild så kan man ju också vara och bör vara särskilt uppmärksam på konstiga mejl, man ska inte klicka på länkar i onödan, utan man ska vara extra vaksam där.
Mm. En annan följd av kriget är ju att miljontals ukrainare är på flykt. Sverige väntas i år ta emot långt fler asylsökande än vi gjorde under rekordåret 2015. Ett problem som vi har haft efter tidigare flyktingvågor är att vi släppt in folk i Sverige där vi faktiskt inte vet vilka de är. Och det var ju väldigt tydligt 2015 att människor då har kunnat vistas här. Och vi har inte koll på ens hur gamla de är eller vilken identitet de har. Hur stort problem är det där från ert perspektiv?
Vår roll när det gäller asylsökande då i första hand, det handlar ju om att vi ska identifiera de som utgör om det finns någon som utgör ett säkerhetshot.
Men hur gör man det om man inte ens vet vilka de är?
Mm. Nej, men normalt sett när vanliga system så att säga är på plats och det handlar om att söka asyl så får vi jobbar vi nära Migrationsverket och genom ett remissförfarande så kan vi titta på och bedöma personer som skulle kunna utgöra en säkerhetsrisk.
Och de skickar vidare fall till er som där de flaggar, eller hur?
Ja, vi får dem så att säga på remiss.
Men det här är ju liksom i tidigare skede där människor inte ens faktiskt behöver identifiera sig för att komma in i Sverige eftersom det då är ett krisläge. Men det är just sådana lägen, tänker jag, som främmande makt exempelvis utnyttjar då. Hur ser ni på det där problemet?
Ja, när det gäller den nuvarande situation så vill jag bara understryka att det här handlar ju om människor som flyr för sina liv.
Absolut, men inte alla.
Men vi vet ju också att i flyktingströmmar så kan det kan ju utnyttjas och det finns individer som kan gömma sig i dem. Så att det är vi ju uppmärksam på och nu är ju det grunden nu är ju det här massflyktsdirektivet, vilket innebär att normala asylprocessen är ju inte aktuell utan de är inte tillämpliga, utan det här är en annan typ av process. Och vi jobbar nära även här då med Migrationsverket, har en väldigt väl utvecklad samverkan för att vi ska kunna i möjligaste mån identifiera eventuella säkerhetshot.
Mm. Jag tänker ändå att det är lite knepigt när man som sagt när det kommer in kanske 4 000 personer på en enda dag och vi vet inte vilka de är och de behöver inte identifiera sig. Jag vet att i Storbritannien har det ju förts en väldigt livlig debatt om detta där vissa organisationer har krävt att man skippar visering och biometrisk identifiering, men det har ju regeringen där vägrat. Men här och vi inom EU har ju uppenbarligen en annan bedömning då.
Nej, men och det här är en utmaning för oss att kunna identifiera alla som de som skulle kunna utgöra en säkerhetsrisk. Vi jobbar också med våra internationella partners och så tillsammans med övriga myndigheter i Sverige, men det är en utmaning.
Säger Charlotte von Essen, chef för Säkerhetspolisen och gäst i fredagsintervjun från Kvartal där vi nu ska byta ämne.
Hej, nu har vi på Kvartal ett högaktuellt tips till dig som är aktieägare och kanske i begrepp att få en aktieutdelning snart. Vad sägs om att skänka utdelningen till Fri Journalistik? Du kan slippa skatt på utdelningen om du skänker den till en organisation som är skattebefriad. Kvartal, som ägs av en stiftelse, tillhör den gruppen. En 1000-lapp som skulle ha gett aktieägaren 700 kronor efter skatt blir 1000 kronor rent för mottagaren. Också ägare av fåmansbolag kan skattefritt skänka sina aktieutdelningar.
Men det här måste göras innan man som aktieägare kan disponera utdelningen. Läs mer om hur det går till att låta utdelningspengar bli en del av kvartalsfinansiering. Läs mer på Kvartals sajt. Skänk din aktieutdelning.
Något som går lite under radarn på journalister och allmänhet nu när vi har ett sånt fokus på kriget i Europa och på Rysslands agerande, det är hotet från extremister. Har säkerhetspolisen ökat sitt fokus på de här grupperna under de senaste åren när det gäller hur mycket resurser ni lägger på det i förhållande till vad ni lägger på annat?
Vi har ju under senare år jobbat intensivt med terrorhotet och för att bedöma de hitta eventuellt identifiera en hot och jobba för att förebygga och förhindra att ett terrorattentat kan inträffa i Sverige.
För några år sedan bedömde sig på att det finns ungefär 3000 våldsbejakande extremister i Sverige. 2000 från den islamistiska miljön och 1000 från de övriga då vit makt och autonoma, alltså vänsterextrema. Gäller de siffrorna på ett ungefär fortfarande?
Vi gör ju en bedömning av hur terrorhotet ser ut mot Sverige och det gör vi utifrån en 5-gradig skala. Vi ligger, jag har nyligen fastställt nivån för nu och vi ligger fortsatt på en 3 och det innebär att ett terrorattentat kan inträffa. Det är ett förhöjt hot innebär det. Vi ser att de största hoten kommer fortsatt från våldsbejakande islamistiska miljön men också från den våldsbejakande högerextremistiska miljön. Sen har jag inga siffror att gå in på här.
Men ni lägger ner mycket jobb på att, så att säga, övervaka de här miljöerna och se om det är något som avviker från tidigare och så?
Alltså det är ju en del av vårt grunduppdrag är ju att förebygga och förhindra och avvärja terrorattentat men också andra brott som terrorrelaterade brott. Och det är ju någonting vi jobbar med hela tiden och det är ju ett fortlöpande arbete som pågår och handlar både om att i ett kortsiktigt perspektiv hantera attentathot som kommer in. Men det handlar också om att försöka begränsa tillväxten i miljön för att på så sätt i ett långsiktigt perspektiv reducera hotet.
De senaste åren så har det ju inträffat händelser som kanske ligger i gränslandet mellan terror och vansinnesdåd. Vi har till exempel den här mannen som gick berserk i Vetlanda och högg ner en massa människor. Vi har det som hände alldeles nyligen på Latinskolan i Malmö. Alltså det är någon slags självradikalisering som ändå leder till effekter som liknar dem vid terror. Att injaga fruktan och skräck i en befolkning. Och så. Hur svårt är det för er? Dels är det där en del av ert uppdrag att hålla koll på och för det andra, hur svårt är det att hålla koll på? Det här är ju ensam agerande.
Nej, men vi ser, och det har vi lyft upp här i vår årsbok också, att vi ser att extremismen i bred bemärkelse ökar, vilket är oroväckande att vi ser den här ökningen. För att det innebär ju att om extremismen så att säga ökar så leder det också göder och föder den våldsbejakande extremismen. Vårt uppdrag är att förebygga och förhindra våldsbejakande extremism och därmed också brott. Men man behöver jobba med den här grundläggande extremismen som vi nu ser ökar. Och här behöver ju andra också in. Dels att bli medvetna om vad vi ser. Men också arbeta för att begränsa tillväxten när det gäller extremism.
Men du tänker på skola, socialtjänst, privatpersoner, vänner?
Ja, skola, socialtjänst, samhället. Där man kommer i kontakt med den här typen av inte minst ungdomar.
Om jag då ser en ungdom som uttrycker sig på ett sätt som jag tycker är konstigt på nätet kanske. Eller pratar på ett sätt som jag reagerar på. Vad ska man göra då? Ska man blanda in er då? Eller vad är liksom steg ett för en privatperson?
En privatperson, jag tänker att socialtjänst, om det handlar om ett väl unga barn så är det ju framförallt socialtjänsten som och skola. Men
går de sen till er då? För jag tänker just sådana här fall som de jag nämnde är ju som i gränslandet lite grann.
Ja, men är man orolig, man kan alltid höra av sig naturligtvis till oss och så får vi hjälpas åt och se vem som bäst kan möta det man ser just då. Men vi ser ju att genom att liksom, retoriken i samhället har blivit mycket hårdare, vi ser liksom en större polarisering, så ser vi också att det gör att det blir mer okej att uttrycka sig väldigt hårt, så kan man som våldsbejakande extremist känna att man får stöd i sin uppfattning och kanske till och med stöd för att utföra ett attentat.
Vi pratade om det tidigare, om främmande makts agerande. Kan de här sakerna lite grann hänga ihop? Att främmande makt kan se ett värde i att vrida upp polariseringsnivån i vårt samhälle för att kanske då människor, just som du säger, ska agera och på det sättet skada dem och försvaga dem i Sverige. Mm.
Jo, men man kan använda man kan använda debatten för att nå sina syften. Det stämmer. Både när det gäller främmande makt så ser vi det, men också våldsbejakande extremism. Och vad vi har sett här nu, som vi också har lyft fram särskilt i vår årsbok, det är att vi ser att fler unga personer dras till inte minst online-plattformar där man hittar en retorik som man attraheras av. Vi ser det mycket när det gäller högerextremism och att man på så sätt blir en del av också en våldsbejakande extremism.
Ni skriver i årsboken att omkring 250 av de individer som Säpo identifierat som säkerhetshot i själva verket saknar uppehållsrätt i Sverige. De ska utvisas, men av olika skäl är de ändå kvar. Hur stort problem är det där för er? För jag föreställer mig att det suger enorma resurser att hålla koll på så mycket folk som inte ens ska vara här egentligen.
Nej, men det är en utmaning för oss. Vi ser att det finns ett ökande antal utvisningsbeslut där man har tagit ställning till att de här personerna ska utvisas eftersom de utgör ett säkerhetshot. Men det går inte att verkställa. Och det kan ju finnas skäl till att det inte går att verkställa, som att det finns verkställighetshinder. Men i ett stort antal fall handlar det inte om regelrätta verkställighetshinder, utan det handlar om personer som inte vill medverka till utvisningen eller länder som inte vill ta emot sina medborgare.
Men är det rimligt att vi som land utsätter oss för den risken på de grunderna egentligen?
Nej, vi ser ju att det här är en utmaning och det blir en utmaning för oss som säkerhetstjänst, och det här är ju inte ett önskvärt läge.
En person som faktiskt just saknade rätt att vistas i Sverige och som begick ett fruktansvärt brott, det var ju Rakhmat Akilov. Vad var det som gjorde att han var kvar i Sverige egentligen? Den förundersökningen är så att säga avslutad.
Varför inte? Det kan jag inte svara på.
Nej. Mm. Det fanns ett utvisningsbeslut på honom i alla fall, och han var efterlyst av polis eftersom han hade inte infunnit sig då på ett möte med Migrationsverket när han fick avslag på sin asylansökan. Det är ju praxis då. Men på de handlingar som polisen mottagit av Migrationsverket så stod det inte ens Rakhmat Akilov, utan det stod ett annat namn. Ramachon Kurbonov, som var en känd usbekisk artist som Akilov hade använt det namnet när han sökte asyl flera år tidigare. Och det här ringer ju in det vi talade om tidigare, den här dåliga kollen på vilka som är här, vilka som tar sig in här. Och i det här fallet fick det ju enorma konsekvenser, får man ändå säga. Vad tänker du om det?
Ja, jag tänker du lyfter problem, identifieringsproblem och olika problem rörande alltså, inom ramen för asylprocessen. Och det tänker jag, det är frågor som också identifieras av Migrationsverket och som man jobbar med där.
Och som är politiska frågor också då, eller i ytterst, eller?
Delar av det kan naturligtvis vara politiska frågor.
Mm. Ni på Säkerhetspolisen brukar säga att försöken till angrepp på Sverige sker hela tiden, här och nu. Och ni brukar säga då att er uppgift är att se till att det inte ska ske. Hur ser du på att det ändå hände där för 5 år sedan?
Jag delar helt din bedömning att det här ska ju inte få ske naturligtvis. Och jag tänker mycket, nu har gått 5 år, jag tänker mycket på de anhöriga och familjer som hela tiden påminns om detta. Och ett terrorattentat som ändå drabbade hela Sverige och känslan av att en känsla som påverkade Sverige som land. Men Säkerhetspolisen jobbar ju hela tiden för att försöka upptäcka, förhindra och avvärja. Vårt fokus är att ingenting ska hända. Sen finns det ju inte någon garanti för att det inte någonsin händer. Utan det är som att jag nämnde att vi har en terrorhotnivå som ligger på en 3-1 förhöjt hot. Och det innebär att det kan inträffa terrorattentat.
Ja, och det har också inträffat i andra länder många gånger med duktiga säkerhetstjänster i och för sig. Har ni lyckats upptäcka avvärja några allvarliga försök till terrorhandlingar? Konkreta planer mot Sverige sedan 2017?
Ja, men det jobbar vi ju med och vi avvärjer.
Så att du har massa grejer som ni har lyckats med som du tyvärr då inte kan berätta om?
Jag kan inte gå in i detalj på det. Och det beror på att vi vågar ju inte chansa. Utan vi går in tidigt och avbryter när vi ser att det här bedömer vi skulle kunna utvecklas till ett regelrätt attentat. Sen kan man ju aldrig veta, skulle det vara helt säkert att det skulle ha inträffat något? Men vi är tidigt för att här vågar vi ju inte chansa.
Och då blir det vare sig förundersökning eller dom eller åtminstone inget som någonsin någon annan får reda på.
Det blir ju inte en rättsprocess på det sättet i alla gånger.
Till sist då, en liten kuriosa fråga. Du är ju med i det här mytomspunna professionella nätverket Hilda. Vad är det egentligen? Det har ju talats om det ibland.
Det är ett kvinnligt nätverk som startade en gång i tiden för att också uppmuntra, eller egentligen stötta kvinnor att också våga söka sig till chefsbefattningar inom rättsväsendet.
Hur kommer man med? För jag tittade på den där listan, den är enormt hög densitet av makthavare i staten. Alltså imponerande ändå. Mm.
Ja, blir inbjuden på olika sätt.
Alltså så det är, man kan inte bara säga jag vill gå med utan man blir inbjuden så att säga.
Det vet jag faktiskt inte om man kan själv anmäla sitt intresse.
Nej. Det som gör att jag frågar är ju att det här är ju väldigt många av de kvinnor som har gjort helt fantastiska karriärer i rättsstaten är ju med där. Alltså flera justitieråd i högsta domstolen, ordförande i högsta förvaltningsdomstolen, hovrättspresidenten i Göta hovrätt, lagmannen i Stockholms tingsrätt, justitiekansler, rikskronofogden, flera polischefer. Alltså den som är lite konspiratorisk lag skulle kunna tänka sig att finns det inte en liten risk där att man gynnar varandra på ett sätt som kanske inte är helt okej? Okay.
Men jag kan inte se den risken. Jag förstår inte. Det finns för massa olika sammanslutningar som där män träffas. Det här handlar ju, i första hand är det fokus på att ha mentorskap för yngre kvinnor. Förhoppningsvis så kan vi höga chefer vara en förebild och också ha möjlighet att resonera med oss om vad finns det för och nackdelar, ska jag våga satsa på det här?
Så det är inte konstigare än en vanlig herrklubb egentligen?
Nej, jag kan inte se det.
Säger Charlotte von Essen, chef för Säkerhetspolisen. Stort tack för att du var med i fredagsintervjun.
Tackar.
Välkommen till Unionen.
Jo, jag undrar hur många semesterdagar jag har som projektanställd. Och vad gör jag om jag inte får något semestertillägg? Påverkar det inkomstförsäkringen? För jag har blivit varslad, till skillnad från min kollega som ofta kör härskarteknik på möten och dessutom har högre lön trots samma tjänst. Vad gör jag nu?
Okej, vi tar det från början.
Jobbigt på jobbet. Som medlem i Unionen kan du alltid prata med våra rådgivare.
Ja.
Hallå? Pizzeria Grandiosa? Jag vill ha en Grandiosa capriciosa och en pepperoni.
Haha, något mer?
En kaffefilter.
Ja, okej, ses samma.
Grandiosa, hela Sveriges hempizza. Den med mycket på.
Sista dagarna nu på vårens stora season sale. Passa på att göra sommarfint hemma, både inne och ute. Och fynda till fantastiska priser. Måndagen den 6 maj avslutar vi med kvällsöppet i 21. Välkommen till Mio.